Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Sen så vet jag att vissa kvinnor har jag lärt liksom hur man ska göra. Att man kan göra det på sig själv.
Jaha.
Faktiskt.
Wow.
Och så sedan är det att partnern kan också känna.
Mm. Då liksom sticker man in händerna under på något vis.
Ovanför blygbenen så sätter man då fingertopparna och så håller man om barnets huvud. Då känner man där.
Hej, hej, hallå alla kära Vattnet går-vänner. Välkommen till ännu ett avsnitt av denna gravidpodd med mig, Nina Campioni. Och med barnmorskan Gudrun Abascal som jag denna vecka bjudit in till studion för ännu ett nytt avsnitt av Fråga-svar. Ja, det är ju alltså ni kära lyssnare som ställer frågorna och du, Gudrun Abascal, som ger svaren.
Nu tänker jag avbryta dig och säga så här. Jag tycker det är fantastiskt, för jag får lära mig så otroligt mycket av era frågor. Det är helt fantastiskt. Jag är så impad över hur ni tänker och vad ni behöver vill att vi ska diskutera. Så jag är jätteglad, för att naturligtvis jag är väl väldigt liksom, tycker jag, där när det gäller själva födandet. Men sen finns det många andra saker som man konfronteras med som barnmorska. Så jag lär mig mycket, jättemycket hela tiden. Tack snälla.
Så roligt att höra. Och det är ju så att om du skulle ha en fråga, du som sitter och lyssnar där ute, så kan du bara mejla den till vattnetgar@gmail.com. Och så finns det ju också möjlighet att skicka in frågor via Facebook eller Instagram eller ja, brevpost. Nej, du, vad heter det? Fågelpost. Nej, vi kör på sociala medier. Det är väl enklast. Men vad säger du, Gudrun? Ska vi köra första frågan?
Vi kör.
Då kör vi.
Och det blir en svår fråga direkt, tror jag. Mm. Hej, jag vill prata om hormoner och vad som händer efter att man har fått barn och under tiden man ammar. Hur påverkas man av amningshormonerna och hur samspelar de med hormoner i preventivmedel? Och framförallt så undrar jag om ni har några tankar kring vad som händer med hormonerna i kroppen lite längre tid efter att man fått barn, och alltså inte sådär direkt efter födseln. Jag själv tror nämligen att jag fick en post-weaning depression, då jag fick mycket ångest efter att jag slutat amma min son vid 2 års ålder. Jag tror detta hade att göra med hormoner, eftersom det startade när jag slutade då att amma och fick den här dagliga amningsoxytocin-dosen. Ångesten gick sedan över när jag slutade med mina p-piller. Ja, en lång fråga. Och inte helt okomplicerat, tänker jag. Eller vad säger du, Gudrun?
Nej, inte för mig. Det här är ingenting som jag är expert på. Men jag har verkligen då tagit kontakt med alla fantastiska kollegor som jag har för att diskutera det här. Och naturligtvis så kan man säga det här med amningshormonerna som oxytocin och prolaktin, att det är höga halter av det så länge man ammar. Och det är de goda hormonerna som gör att man blir lugn och trygg. Ja, det har bara positiva saker med kroppen. Så att när det minskar naturligtvis så tror jag säkert att man kan uppleva det här, att man får en form av depression. Sen tycker jag också att just den här weaning depression som vi pratade om, att titta på det, det är ju ganska sent som Anna-Lena fick det, eftersom det var vid 2 års ålder och så åt hon p-piller samtidigt och så vidare. Och säkert det här att när hon, för vi vet också att p-piller så kan man få en depression också. Mm. Och nu slutar hon med att amma. Nu kan jag inte tänka att hon helammade, att Anna-Lena helammade på något sätt, men just att barnet ändå snuttar på bröstet och använder det som napp, att en viss frisättning också oxytocin att det ger. Men så att det är lite svårt att veta vad som är vad, för jag tror också p-pillerna kan orsaka det här med depression också, eftersom de, när de slutade med dem så
ja, men det här tycker jag man hör lite då och då, att p-piller kan påverka humöret ganska mycket. Mm. Men det här post-weaning depression, det har jag aldrig hört talas om.
Uttrycket är ju, tycker jag, nytt också för mig. Sen det här att man kan få en depression sedan när man slutar amma. Weaning översätter vi då till avvänjning, alltså avvänjning, amningen. Mm. Och då minskar också oxytocinfrisättning. Så att från det perspektiv så kan man säga, så finns det en logistik i att när oxytocinet minskar i kroppen så kan du tappa den här goda effekten av det, så att säga. Mm. Men och då beror det på i så fall just den här formen av depression när du slutar amma. Nu är det ju sällan att det är någon kvinna som ammar så här länge. Mm. Vi pratar om depression i vanliga fall, men den här är en specifik då som har med att man lägger ner amning, alltså avvändning av, och då blir det så.
Ja. Så det är svårt att uttala sig i specifika fall naturligtvis, men det känns ju ändå som att hon är någonting på spåren här med hormonerna och p-pillerna och så.
Precis. Och sedan så kommer ju frågan också där att med sin andra son sitter han vid 10 månader, om samma sak kommer att hända när man slutar amma.
Just det. Det kom en liten följdfråga på det. Om det här antagligen, om det kommer hända igen helt enkelt.
Ja, jag vet inte, man får gå till medium. Alltså generellt, när vi pratar statistik så kommer jag ihåg att det säger aldrig någonting i det enskilda fallet. Det är det som är så knepigt för att det låter som. Men vi vet att i andra situationer, när det gäller om kvinnor har en depression under graviditeten eller direkt efter och så vidare, så vet vi att det är en något ökad risk att man får det också nästa gång. Inte så att det absolut måste bli så, men om man då jämför med de som aldrig har haft en depression tidigare eller någonting sådär, så ligger de kanske något högre i alla fall. Och då, därför får man ju vara observant på det, så att man får hjälp att få till exempel att man söker upp en psykolog eller en psykiatriker och så vidare. Man är det. För det är ju terapi då, KBT-terapi eller antidepressiva. Jag tror att vissa kan läsa mig till att man kan skriva ut och så vidare, om det blir väldigt uttalat naturligtvis. Mm. Men det kan ju vara själv. Det går ju över. Så att säga.
Vi säger lycka till kring det här naturligtvis. Vi kör vidare. Mm. Hej! Jag undrar om Gudrun har några egna barn och vill då höra om hennes upplevelse. Och om hon har barn, hur påverkar hennes egna erfarenheter och upplevelser rollen som barnmorska? Och sen också, varför blev du barnmorska från första början?
Ja, till att börja med så är det så att jag inte har haft den förmånen att föda några egna barn, så den erfarenheten har jag inte av det. Däremot så har jag ju kollegor och jag har varit liksom chef för många barnmorskor som har varit hemma. Och de har både fött barn och varit hemma och så vidare, kommer tillbaka. Och det är ju väldigt olika hur man hanterar det när man kommer tillbaka och arbetar, tycker jag. En del kan vara väldigt påverkade, allt ifrån det här att nej, men jag känner att jag vill jobba med eftervård nu ett tag efteråt innan jag går tillbaka och arbetar aktivt som förlossningsbarnmorska, till att de säger, åh vad kul, om vi äntligen är tillbaka, nu ska jag, nu är liksom allt. Så att jätteolika, vilket handlar säkert om vilken personlighet man har. Mm. Så att en del mycket tycker jag påverkar och känner, de känner, när vi pratar om det så känns det som om att när jag går in och ställer mig i förlossningsrummet nu så kommer mina känslor att ta över, så jag kommer inte bli, jag har riktigt en objektiv syn på den här kvinnan, utan ja, överföring liksom, brukar vi kalla det.
Kan jag också flika in att vill man veta mer också om din egen personliga bakgrund och vägen till barnmorskeyrket, så kan man lyssna på avsnitt 54 i Vattnet går-serien. För där får Gudrun en hel jäkla timme att prata om sitt liv. Väldigt spännande. Men vi kan väl kortfattat i alla fall gå in på varför du blev barnmorska.
Det är svårt att säga, många olika faktorer, men det jag bestämt kommer ihåg från att min mamma påverkat mig till att för barnmorska var starka kvinnor och så. Men så är det första gången jag stod i ett rum tillsammans med en kvinna som födde barn. Och det var under min sjuksköterskeutbildning. Så att vara närvarande i det här, i livet och döden och glädjen och så som det blev, alltså en ren existentiell upplevelse, så kände det här måste jag få vara med om. Ja, det här det bara är så. Det här måste jag göra. Jag måste få vara med i det hela. För att det här, det blev liksom livet totalt med känslor och alltihopa så här. Och sedan också tycker jag att som sjuksköterska och som barnmorska, att man har ett självständigt arbete. Och sen så visste jag också att man kunde arbeta inte bara som barnmorska med födan, utan med eftervård och mödravård och undervisning och ungdomsmottagning. Alltså det är en stor bredd, om man ska använda förståndet, så är det ett stor bredd att kunna arbeta som barnmorska. Mm. Och sen är svenska barnmorskor väldigt berömda i världen att vara skickliga. Sånt där är jag väldigt förtjust i.
Kul! Mm. Ja, vad är det för riktigt svenska?
Jo, att vi är väldigt självständiga som, och att vi klarar, i många länder så kan det vara så att man kallas för obstetriknös, att man bara är med och så kommer doktorn, när barnet är på väg ut så kommer doktorn in och de tar ut moderkakan och de syr, man tar alls själva självständighet i det hela. Mm. Så.
Men det är en fin yrkesstolthet att ha.
Ja, och vi vet också idag när jag vet att när både FN och WHO diskuterar, så säger man så att det är bättre att utbilda mycket barnmorskor, för de är bättre på att ta hand om kvinnor när de föder barn än läkare. För de utbildar sig i Afrika, så åker de till västlandet och tar hand om man ska vara lite elak. Så. Mm. Men man ser att överlevnad både för kvinnor och barn ökar dramatiskt när barnmorskorna kommer in i bilden.
Ja, det är så. Intressant.
Det finns bra statistik på det.
Okej. Okay. Heja barnmorskorna! Vi går rast vidare till nästa fråga, och den handlar också om barnmorskeyrket. Så jag tänker att vi tar den på direkten. Hej! Efter mitt första barn så blev jag så himla sugen på att bli barnmorska. Men annat kom i vägen och jag blev gravid igen. Grattis till det. Efter den andra graviditeten känner jag nu ännu starkare att det är barnmorska jag ska bli. Men det är ju ganska lång utbildning och jag vill inte att familjen ska lida ekonomiskt för att jag ska bli barnmorska. Så min fråga nu till dig, Gudrun, är: har du alltid roligt när du går till jobbet? Och finns det några nackdelar? Och i så fall, är det värt det? Stort kram till er båda från ett fan. Tack så hemskt mycket.
Ja, vad kul att du tycker det. Men tillbaka till det här att man alltid är roligt att gå till jobbet. Ja, att gå till jobbet tycker jag så kan jag stå för 100%. Allt har varit roligt på något sätt. Sen finns det andra saker i livet som påverkar mig, som gör att Men själva arbetet har jag alltid sett fram emot. Och jag kan säga att på gott och ont, om du frågar min man eller så, så skulle inte jag leva tillsammans med honom om inte han accepterade att jag är barnmorska i första hand. Och det kommer alltså att arbetet som barnmorska kommer i första hand, och sen får han då... Naturligtvis så försöker jag allt vad jag kan för att det ska bli bra med honom också. Men skulle jag måste välja så vet jag 17. Därför att det är någonting i det här som gör, som jag sa tidigare i förra frågan, det här med jag får livet i ett nötskal genom att arbeta som barnmorska. Mm. Och som lär mig så mycket.
Finns det några nackdelar som du känner?
Ja, ska man titta med förståndet konkret så är det ju som du säger, det är en lång utbildning i frågan, och först ska man bli sjuksköterska, ska man arbeta minst 6 månader och sen vidare utbildningen till barnmorska. Så är det ju studielån då som gäller sida. Vad som idag, och det hoppas jag verkligen att det ska gå igenom, men man har börjat på vissa kliniker att sjuksköterskeutbildningen, den får man i princip stå för själv. Men barnmorskeutbildningen kan man få betalt.
Jaha.
Så det tycker jag är helt rätt, för att till exempel läkarna, när de går sin vidareutbildning som ST, de har ju betalt under sin utbildning. Så varför ska inte sjuksköterskor? Så det gäller ju inte bara barnmorskor utan all vidareutbildning.
Liksom.
Skulle jag vilja säga.
Ja, för man jobbar ju.
Ja, och inte bara det, utan vill man ha kompetensen så får man betala för den också. Så att jag hoppas verkligen att ut och slåss för det. Jag jobbar jättehårt för det där, att få en viss yrkeskategori, så varför ska inte alla få det när det gäller?
Ja, vad spännande. Då får vi hoppas att det slår igenom så att det kan kännas mer ekonomiskt. Ja. Inte lika oroligt kanske.
Sen det här att gå till jobbet, så är det ju så att ska jag nu känna att när jag har gått till arbete så har det varit så att det är mycket så här, men vad kommer det hända? För man vet ju aldrig, hur kommer dagen att se ut? Mm. Och det passar vissa och andra inte, men mig passar det jättebra att det finns den här liten film av anspänning och lite premiärnerver ändå liksom, och se vad kommer hända idag och så vidare. Så man måste vara nyfiken och kunna, lite som Mybentrollet, att allting kan hända därför är jag lugn, och liksom att jag ser det som en fördel i det hela på det viset. Och just det här, vilka föräldrar ska jag träffa idag? Och så, ja, jättespännande, det tycker jag.
Och vilka barn ska du träffa? Ja. Idag fick du träffa en tjej här som kom till världen med hjälp av dig.
Ja.
Bara det är ju häftigt.
Bara jag går på stan och hon kommer fram och säger, åh, du var med. Och sen så tycker jag också att jag har haft fördelen det här med att ha alltid haft väldigt trevliga och bra lojala arbetskamrater. Att vi har kommit överens, inte bara så som vanligt man har jobbat på, utan det blir en speciell bindning ihop där man faktiskt, som har varit viktig för mig också på det viset. Ja, nackdelarna så kan jag säga, ja, det är väl arbetstiderna, kanske inte så mycket för mig men för sin familj.
Det
är att man arbetar, ja, som det ser ut idag så principiellt så kan man väl säga att man arbetar var tredje helg. Det är julafton, det är midsommar. Och det här att du arbetar ett skift mellan klockan 2 och klockan 9, och sen så går du hem och sover och så ska du vara tillbaka på jobbet klockan 7. Nu försöker man, för att det ska bli kontinuitet för föräldrarna om man ska säga så. Så att det kan ju vara tufft liksom, och slitigt. Och likadant här som det ser ut idag, och det måste göra någonting åt att det här med semester och så vidare, sommarna kommer och så finns det inga vikarier. Och så ska man inte få ut hela sin semester och man ska jobba extra arbetspass. Det har jag själv personligen inte drabbats av, men det ser jag, det är ju det som är de absolut värsta konsekvenserna för det hela. Och också idag att det händer att när jag pratar med barnmorskor så säger sån, ja, nej, men det hade varit så mycket att göra och jag känner att jag hade haft tid så hade jag kunnat göra mycket mera. Men på grund av det här att inte tiden räcker till därför att det är så mycket och jag har flera kvinnor att ta hand om, så kan jag inte ge allt som jag ändå vet.
Så och det är
en tuff situation. Så att vi måste lösa det här på något sätt. Vi måste bara göra det.
Mm. Men de här nackdelarna och sido, så känner du ändå att vi kan uppmuntra Emma här i mejlet att söka sig till yrket.
Absolut, eftersom det låter i alla fall som Emma ändå är någonting som vill och brinner för. Och det är grunden till alltihopa, och att ha förtroende för det här med kvinnor och barnafödande och föräldraskap och alltihopa så är det definitivt. Och så får man väl då stämma av det med sin egen sociala gemenskap att det passar och så vidare. Ja. Så här, ja, förstår.
Lycka till, säger vi.
Absolut. Ring när du är klar. Jag ska berätta var jag ska arbeta någonstans.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Då går vi vidare. Jag skulle vilja fråga Gudrun varför det är farligt att vara överviktig vid en graviditet. Till exempel så får ju inte kvinnor som vill inseminera sig ha ett BMI över en viss gräns. När jag var gravid så upplevde jag att många barnmorskor beklagade sig över min vikt. Och vid RUL så suckade barnmorskan att hon inte såg någonting för att det var så mycket fett i vägen. Och någon suckade över att hon var tvungen att se om hon hittade tillräckligt långt resorband till CTG. Eftersom att jag ofta möttes av den här attityden så tolkar jag det som att övervikt plus graviditet inte är något bra och som kanske heller inte ska förekomma. Tack för en bra podd, och boken Vattnet går har hjälpt mig och min sambo otroligt mycket under graviditeten. Så stort tack. Tack, säger jag till det. Vad fint att den har, vår lilla bok har hjälpt till.
Absolut,
på vägen.
Så.
Men du Gudrun, det här låter ju inte så trevligt.
Nej, alltså först så kan jag känna att få en pulsstegring och bli väldigt upprörd över det här när Melaine beskriver hur barnmorskan har uppförs. Att de suckar och stonkar och stönar och att se att vi pratar om mycket fett i vägen och långt resorban. Alltså det har väl ingenting med saken att göra överhuvudtaget. Så att jag skäms om mina kollegers beteende. Man gör inte så. Man har att det här hålla på med såna här värderingar, då är man inte professionell. Så är det bara, tycker jag.
Nej, det låter elakt, tycker jag.
Sen då till frågan om det här med att övervikt och graviditet inte är någonting som är bra och som kanske inte helst ska förekomma. Och för mig så blir det ju inget bra eller dåligt. Vad vi kan i så fall beskriva, det är ju där att vi ser att komplikationer tillstöter liksom mera hos överviktiga kvinnor än, än andra. Det kan man bara konstatera. Så här ser det faktiskt ut. Och då man delar in det här med fetma i olika nivåer. Klass 1 är BMI 30-34,9. Klass 2 BMI 35-39,9. Och BMI på 40. Så det är ju också olika hur stor övervikt man har, tycker jag. Ja, men samtidigt så kan jag också tycka att oavsett var man befinner sig i de här grupperna så är det ju inom vården vårt sätt att kunna hjälpa till och stötta och finnas till.
Gör det så bra som det går.
Och då kan man se på statistiken att ju klass 3 till exempel, en BMI över 40, så ökar risken för komplikationer på alla sätt och vis.
Är det några specifika komplikationer eller är det bara allmänt?
Nu har jag plockat fram så här vetenskapliga artiklar och tittat för att verkligen ta på. Så vet vi att fetma till exempel under tidig graviditet ökar risken för missbildningar.
Ah, okay.
Och då får man ju ha det här med ultraljud och man får kolla då att det är liksom vad som händer och så vidare. Sedan så vet vi då att när man kommer längre fram i graviditeten så vet vi faktiskt de kvinnor som är i grupp 2 så risken för havandeskapsförgiftning är 3 gånger så stor i den gruppen som om du inte befinner dig i det. Så att det får man ju också då vara observant på, men det är ju barnmorskans jobb att ha koll på det här, se till att det inte utvecklas det där, och om det gör det så ska man då medicinera och man ska ta som hand om och vårdas. Vi vet också att risken att få en så kallad gestationsdiabetes, att du får en diabetes under graviditeten, är också vanligare de här överviktiga kvinnor. Så då behöver du hjälp med det också, om det räcker med att styra kosten eller om det är tabletter eller om man måste ge insulin. Mm. Men det beror ju på graden och det följer man ju också. Så att man är noggrann med att göra de tester som behövs för att upptäcka det här på ett tidigt stadium. Och sen så vet vi också att kvinnor med högt BMI också riskerar att föda för tidigt mera än andra kvinnor. Och sen också att tyvärr risken också för intrauterin fosterdöd är något större i den här gruppen. Men det handlar om, så här ser verkligheten ut. Och då är det ju inom vården som måste se till att det inte kommer så långt när kvinnorna hamnar i de här svåra situationerna. Vi ska upptäcka och behandla och ta hand om, för det kan vi göra att man följer liksom, att man är så noggrann och har extra kontroller, vilket man har nu tycker jag ändå. Mera. Om man då tittar på själva födande så vet vi att kvinnor har ett förlängt öppningsskede, alltså, så kan man säga. Att det tar ungefär 2-3 timmar längre att föda, alltså att öppna sig. Och då kan jag tänka så här, 2-3 timmar, är det hela världen? Så, det kan jag inte tycka.
Hela,
Däremot så vet man att kvinnor, överviktiga kvinnor, bra eller dåligt, men att de krystar snabbare ut sina barn. Så att det finns ju faktiskt, bra eller dåligt, det kan ju bara varje enskild kvinna tycka att det är bra. Vi vet också att risken för att blöda efter förlossningen i samband med moderkakan lossar, den är också större än normalt. Så blöder man nu 1 liter, det är normalt. Men att den här gruppen av kvinnor blöder mer. Alltså men det är också barnmorskan som ska vara observant i samband med förlossningen att se till. För man ser när man börjar blöda och så är man då mer aktiv att ge läkemedel som för att stoppa blödningen. Så det tycker jag också. Och sen någonting annat också, och det visar lite olika, men det finns studier som visar att de här bristningar, typ svinterskador i ändtarmsmuskeln, att de för grad 3 och grad 4, de förekommer mer sällan hos feta kvinnor. Så att man får väl lyfta fram båda två så här ser det ut, så att säga. Och man tycker inte att det finns några skäl ändå att man ska avråda kvinnor att gå igenom en vaginal förlossning och så vidare. Så att jag tycker att befinner man sig i den här situationen, då handlar det om omhändertagande som är jätteviktigt, tycker jag. Och stötta kvinnor och säga, nej, men du kan också föda barn. Och inte, som i det här fallet,
Nej, men precis. Så man kan sammanfatta det med att det finns vissa risker och komplikationer som kan tillstå, men det handlar ju inte om att du är bra eller dålig, utan omständigheter.
Just den här värderingssystemet känns ju pinsamt.
Ja.
Hej!
Hej, jag har en fråga till Gudrun. Jag födde mitt första barn förra året och jag var livrädd för förlossningen, framförallt för att spricka. Jag hade övervägt snitt och min barnmorska övertalade mig in till slutet. Nej, varför skulle du spricka? Det kommer gå hur bra som helst. Jag ville ha all smärtlindring som fanns vid förlossningen, men dock gick allt väldigt snabbt och vi hann inte med någon smärtlindring, inte ens lustgas. Barnmorskorna fick hjälpa till med yttre press i slutet då jag var trött och detta ledde till att jag sprack och de klassade skadan till mellan grad 2 och 3 och beslutade en operation för att sy ordentligt. Jag var i chock efter detta och upplevde det som att förlossningen hade gått så dåligt som fick komplikationer efteråt. Jag kunde inte sitta på flera veckor då det var ömt och jag var psykiskt nere på grund av min största rädsla faktiskt hade hänt. Jag sprack och fick till och med opereras. Och nu till min fråga. Hur står det chansen att spricka även vid nästa förlossning?
Ja, om vi bara ska svara på frågan rakt upp och ner så vet vi att risken att brista, om man har framförallt en grad 3, sen en grad 4, det är skillnad på det också, vad en grad 4, finns olika typer och så. Så att först och främst skulle jag säga att det är otroligt, tycker jag, jätteviktigt att man, har man den här typen av skada, så ska man under tiden som man väntar på att gå på mödravården, så ska man ha kontakt med någon expert som, där man går igenom och så tittar man på liksom, hur har det läkt och hur ser det ut idag och har kvinnan några besvär, och det är jätteviktigt tycker jag då att ta reda på det, hur har det gått efteråt, för att man vet att det har stor betydelse. Men säg att läkningen var helt bra, inga som helst symptom på det här med att det går gaser när man inte vill och det här kunna bajsa och inte några besvär alls. Då kan man säga att gång nummer 2, då så säger man att då är det 90% som inte brister så här mycket. Men det här är alltså, när vi är tillbaka till det här med statistik och säger ingenting i enskilda fall, det tycker jag är jätteviktigt att man, när man blir med barn igen, att man tar reda på det här, att det är någon som kan det här med bäckenbottenskador, som verkligen går igenom, man kanske tittar med ultraljud och ser, och alltså det finns mycket som man kan göra, och sen utifrån det tycker jag bestämmer. Och sen naturligtvis vad man själv vill. Och är det så att man känner att helt panikhållat, då tycker jag då ska man få kejsarsnitt, tycker jag. Och likadant det här, så kan man säga att när jag ser hur det här har gått till, så om jag ska vara till syv i korken, så kan jag säga så här, att det här handlar inte om kanske att det var några fel på vävnader, så, utan vi vet att de här väldigt snabba förlossningarna, som nu var i det här fallet, plus det här med yttre press, då ökar man helt plötsligt risken. Även om man har bra vävnader, så ökar man risken väldigt mycket med att få en grad 3 och 4. Så att det är ju där tycker jag som man kan, om man nu ska peka åt någon riktning, att skulle det här ha skett i lugn och ro, i samverkan och samförstånd och haft förtroende för barnmorskan, alltså mycket såna här saker som också spelar in. Och jag tycker också att en kvinna som är väldigt orolig för, då måste man ju ta på allvar också, verkligen. Inte bara övertala, utan verkligen känna att vi kommunicerar och pratar om det här på ett vettigt sätt, så att man inte känner då att jag skulle ha stått på mig eller att jag gjorde ett fel. Det tycker jag inte.
Och just det argumentet, varför skulle du spricka? Det är en del som gör det helt enkelt, så varför skulle inte jag spricka? Det är lite konstigt argument.
Jag tycker att vi lever formellt juridiskt i patientlagen, att man ska få informerade val och det ska vara samtycke. Vad finns det i så fall här? Precis. Men jag tycker att det här, statistiken säger i alla fall att 90% av man har gått igenom särskilt så inte får en grad 2. Och det är min erfarenhet också, att det är inte lika stor risk.
Jag tänker också att det är ledsamt att hon känner att hennes förlossning gick så dåligt. Ja. Det är klart att man kan känna så.
Men det var inte på grund av hennes. Orsaken var ju inte hennes, utan det är omständigheterna där att man inte blir lyssnad till och att man inte fick bra guidning igenom. Så skulle jag säga.
Så vid nästa graviditet, se till att du vet vad du vill och håll dig till det.
Hör av dig till mig annars, ska jag hjälpa dig.
Nu kommer en liten kort och snabb fråga. Hej, kan man känna när barnet har fixerat sig?
Jag tycker det kommer en sån här jättespännande fråga igen. För visst har jag träffat kvinnor som känner att nej, men nu känner jag att barnet satte sig och nu sitter det fast liksom i bäckenet. Till att kvinnor som har ingen koll alls på, utan det är det som Men vissa handgrepp som barnmorskan på mödravårdscentralen och barnmorskommentaren, det är ju hon som känner, gör en så kallad yttre palpation och känner då efter barnets huvud och ser om man kan föra det fram och tillbaka.
Mm.
Sen så vet jag att vissa kvinnor har jag lärt liksom hur man ska göra, att man kan göra det på sig själv.
Jaha.
Faktiskt.
Wow.
Och så sedan är det att partnern kan också känna.
Mm. Då liksom sticker man in händerna under...
Ovanför blygbenet så sätter man då fingertopparna och så håller man om barnets huvud och känner man det där hårda. Och så ser man om man kan flytta det fram och tillbaka på utsidan av magen.
Mm.
Så det är inte alls dramatiskt faktiskt. Men ja, om man nu vill veta.
Så en del kan känna och en del märker inte alls, helt enkelt.
Vanligtvis är det barnmorskan på barnmorskomtagningen som talar om att nu har barnets huvud.
Ja, ingen av mina ville fixera sig, så jag har ingen aning om hur det känns.
Bra bäcken.
Jag har ett fantastiskt bäcken. Alla säger det som har träffat mig. Hörde Gudrun, det där var sista frågan för dagen. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med och svara på alla frågorna där.
Ja, det har varit så spännande den här gången. Jag är helt så här, i gasen.
Ja, kul.
Och ni ställer så bra frågor. Och just det att jag också faktiskt får lära mig. Och så.
Ja. Geniala lyssnare, helt enkelt. Och hör du lyssnare, om du har en fråga som du vill ställa till Gudrun, så missa nu inte att skicka den till mig, vattnetgar@gmail.com, eller så finns ju såklart Vattnet går på Facebook och Instagram också. Där kan man också slänga iväg sin fråga. Men vi hörs snart igen, och det kommer ju sådana här frågeavsnitt med Gudrun lite då och då, så det är bara skicka på frågor. Ha en riktigt bra dag. Kram på er. Hej hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.